Amen. Nu ska jag börja predika. Jag har ett ord här idag. Och det är så att vissa saker tycker jag om att predika. Och vissa saker älskar jag om att predika. Och det här är en sak som jag älskar att predika. Måste jag säga. Och jag ska tala utgående från en text som är väldigt känd. Det är en liknelse i Bibeln. Så har ni Bibeln så kan ni slå upp det. Det är Lukas 15. Vers 11 framåt. Den här berättelsen om den förlorade sonen. Jag är nästan säker på att de flesta av er har hört den här berättelsen förr. Visst? Så att jag ska inte ha tid att läsa den, men jag tänkte berätta den väldigt kort. Det handlar ju om en son som tar ut sitt arv från sin fader. Visst? Ja, några av er har läst det tydligen. Som tar ut sitt arv av sin fader, ut alla pengar och säger, nu vill jag få ut i världen och leva loppa. Nu vill jag göra någonting av det här. Nu vill jag pröva mina egna vingar. Så han tar ut pengarna och får han ut i världen. Och som ni som har läst den så slösar han bort pengarna på allting. Allt onödigt. På en massa kompisar, onödiga saker. Och så till slut har han inga vänner. Han har inga pengar. Och han tycker det är extremt jobbigt. Så han börjar fundera att, vad ska jag nu göra? Så börjar han söka efter något jobb. Enda jobb han hittade så var svinskötare. Och när man läser den här texten så var det en jude. Och det smutsigaste jobbet en jude kunde göra var att arbeta med svin. Det var det lägsta man kunde göra. Och det var någonting som var väldigt smutsigt i alla människors ögon. Det var det sista alternativet på ett jobb. Och det jobbet måste han ta för att få pengar. Men det tillfredsställde inte heller honom. Han fick inte riktigt med pengar. Han började tänka, tänk om jag skulle kunna få tillbaka till min far. Tänk hur bra jag hade. Nu var jag en dåren som lämnade min faders hus. Jag som hade tak under huvudet, god mat. Och hade jättebra. Och den här tanken började gropa på sin sida. Tänk om jag skulle få tillbaks. Och han började brottas med det här på insidan. Att vad ska min far säga? Vad skulle hela min familj säga om jag skulle komma tillbaks? Skulle de ta emot mig eller skulle de slänga ut mig igen? Och jag tror han kämpade ganska länge med den här tanken. Jag tror han är väldigt jobbigt. Men en dag så beslutar han sig. Nej, jag ska göra ett försök. Jag ska gå hem till min far. Och det berättar inte hur lång väg det var, men jag kan tänka mig att hela vägen så gick han och fundera. Hur kommer min fader att möta mig? Och det står att sen att han kommer fram till huset så står fadern redan på trappan med öppna armar och tar emot honom. Och säger, välkommen hem min son, nu blir det fest. Och det här är en underbar berättelse. Jag älskar den här berättelsen. Om en son som får komma hem till sin far. En människa som får komma hem tillbaks till Gud. Och ja, det är bara så härligt. Och det tycker jag bevisar på Guds nåd, Guds kärlek till oss människor. Men jag läste den här berättelsen i sommar. Och jag vet inte hur det är med dig, men ibland så kan jag läsa bibelberättelser många, många gånger. Och sen mitt allt när jag läser den så får jag någonting nytt från det. Hur är det med dig? Är det så? Och i sommar när jag läste den här berättelsen så mitt förstod jag någonting som jag aldrig hade sett i den här texten förut. Och det är det som jag skulle vilja dela med mig lite här idag. Och det är det. Den här fadern hade nämligen två söner. Har du märkt det? Jag tycker lite synd om den här äldre sonen. För han får aldrig uppmärksamhet. Man berättar allt om den här yngsta sonen som får komma hem. Men jag tänkte idag berätta lite om den äldre sonen. Som var hemma. Och när jag funderar lite på det här. Och läste den här berättelsen om och om igen. Så började jag märka. Hej. Han liknar lite mig. I vissa val i mitt liv, vissa situationer, så liknar den här äldre sonen lite mig. Och den här yngre brorsan som var ute i världen, så handlar det om den människan som kommer tillbaka till Gud. Och jag skulle vilja svänga lite på det här att den äldre sonen är den som redan är hos Gud. Den som redan är frälst. Den som går till kyrkan vecka in och vecka ut. Och i den här berättelsen är två saker jag skulle lyfta fram här idag. Och den här äldre sonen, som vi läser här i berättelsen, så han har varit ute och jobbat på fältet. Han är en riktig arbetskar, en riktig bondpojk. Då han har jobbat hela dagen, står det. Han har varit trogen i sin uppgift. Han har följt allt vad hans far har sagt. Han har varit en duktig kille. Han sliter på dag ut och dag in i sina vardagliga rutiner. Och sen när den här äldre sonen kommer hem, vi kan läsa det här bibelstället, det är från vers 25 till 30. Står det så här. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Faren kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far: här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt dina bud. Och mig har du inte gett ens en skilling så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han, den där, kom hem, kände du den här irritationen i rösten. När han, den där, kom hem, din son, som har gjort slut på allt vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Och när jag började tänka på mitt eget liv så märkte jag, ibland reagerar jag precis som den här äldre sonen. Jag vet inte hur det är med dig, men ibland när jag ser på mitt eget liv så är det precis så här som jag har reagerat. Lite så här att jag har gjort det här. Och jag har gjort det här. Se på mig, vad jag har gjort. Jag har varit så otroligt duktig. Jag har slitit. Jag har jobbat hårt. Här sliter jag och ingen märker mig. Har du någonsin tänkt en sån tanke? Här sliter jag och ingen ser vad jag gör. Jag får ingen uppmärksamhet. Får ingen lön. Varför håller jag på med det här? Och så kommer den där och får allt. Jag tror att många av oss kan känna igen oss i den här situationen. Jag gör det i alla fall. Och tänker så att det är ju jag som har rätt i det här. Det är ju jag som har slitit. Det är jag som har jobbat. Det är jag som borde få lönen. Det är jag som har rätt i arvet. Och jag har tänkt lite på varför den här äldre sonen reagerar så här som han gjorde. Och jag har tänkt så här att jag tror den här äldre sonen försökte förtjäna någonting. Jag tror han försökte förtjäna någonting. Han sa så här: mig har du inte ens gett en skilling. Jag har inte fått någonting för allt det jag har gjort för dig. Jag tror han försökte få någonting. Och det som jag tror den här äldre sonen försökte förtjäna var sin faders kärlek. Han försökte förtjäna någonting av sin far när han jobbade ute på fältet. År ut, år in. Alla dagliga rutiner så försökte han förtjäna någonting av sin far. Han försökte förtjäna uppskattning, sin faders kärlek. Och hur snabbt hamnar inte jag själv nere i det diket? Att förtjäna någonting. Att göra saker för att förtjäna någonting. Att göra någonting för Gud för att förtjäna Guds kärlek eller för att förtjäna Guds nåd. Eller för att synas i människors ögon. För att få uppskattning, för att få bekräftelse av människor runt omkring mig. Men när vi läser Bibeln så kommer vi ganska snabbt in på det. Det går inte att förtjäna Guds nåd. Det går inte att jobba till sig Guds nåd. Visst? Nåd betyder ju gratis. Amen. Det är ju det som är nåd. Att få det gratis. Det skulle inte vara nåd om man skulle måste jobba till sig det. Det skulle inte vara nåd om du skulle måste anstränga dig för att försöka få det. Nåd är gratis. Men det är lite så här som den här världen fungerar. Alla ska bygga sin karriär och du måste förtjäna det du ska ha. Om du ska ha pengar så måste du förtjäna pengar. Du måste jobba hårt för att du ska få någonting. Om du ska ha respekt så måste du jobba upp dig för att få respekt. För om du ska ha ett bra jobb så måste du studera. Om du ska ha någonting så måste du jobba för det i den här världen. Och det var lite så som jag tror den här äldre sonen tänkte när han jobbade ute på fälterna. Det som jag tänkte när jag läste den här texten som var lite skrämmande. När det står: han gjorde allt troget. Det var inte så att den här äldre sonen, han jobbade lite nu och då. Den sa: jag har jobbat troget, sa han. Här har jag slitit. Och ibland tror jag också att vi gör saker väldigt troget. Också saker för Herren, så gör vi väldigt troget. Vi går aktivt på möten. Vi betalar tionde. Vi hjälper till med serveringen. Vi hjälper till när det behövs. Vi tar hand om de fattiga. Vi har cellgrupper, små möten, servering, powerpoint, mixning, whatever. Vi gör saker väldigt troget. Och ibland så kommer det viktigaste på sidan om. Att det vi gör, vecka ut, vecka in, blir så i rutin och så viktigt för oss att vi lägger det viktigaste på hyllan ibland. Det finns en annan berättelse om lite liknande historia i Bibeln, lite längre bak i Lukas. Jag kan slå upp det i kapitel 10, vers 38 framåt.
Det är inte så långt som vi kanske kan ta och läsa den. Det är om Jesus och Marta och Maria. Ni har säkert hört det här berättelsen flera av er. Så här. Medan han var på väg gick Jesus in i en by. Där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Och hon gick fram och sa det. Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam och sköt allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och orar dig för mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Det var ganska intressant ställe det här. Det står, det var Marta som gjorde allting. Det var Maria som satt ner vid Jesu fötter. Och jag tror, det var lite så här. Det var Jesus som kom på besök. Jag kan tänka mig den här bilden. De hade kanske inte ett perfekt hem. De hade lite stökigt hemma. Disken var odiskad och mattan var inte dammad och sängen var inte bäddad. Och så kommer Jesus in i huset. Och Martas första reaktion är så här. Oj, inte kan ju bjuda Jesus in i mitt hus så här. Jag måste göra någonting. Så hon börjar diska och städa och putsa sitt hem när Jesus kommer på besök. Och Maria, hon bara, när Jesus kom på besök så sätter hon sig ner på golvet inför Jesus fötter och bara umgås med honom. Och Marta blir lite stressad på det här, för det är ju hon som jobbar. När Jesus kom på besök så är det ju hon som gör det viktiga jobbet. Det är ju hon som gör så Jesus ska trivas där, laga mat och kockar och härja på och städar för att det ska vara fint i huset. Och så är det Maria som får sitta vid Jesus fötter. Hon som får uppmärksamheten. Hon som får lönen. Hon som får det goda. Och så säger hon så här i vers 40 som vi läste. Att, Herre, bryr du dig inte om att min syster inte hjälper mig? Se nu på mig. Du är jag som jobbar. Du är jag som försöker. Du är jag som vill att du ska trivas i mitt hem. Ser du inte jag gör? Jag arbetar ju så hårt. Du är jag som borde förtjäna egentligen att få sitta inför dig. Och bara njuta av din närvaro när du kommer på besök till vårt hem. Och det, jag försöker inte säga här idag att det är fel att göra saker för Herren. Absolut inte. Det är jätteviktigt att vi gör saker för Herren. Men jag tror det är en väldigt stor skillnad på att göra saker för att förtjäna någonting. Och på att göra saker på grund av kärlek. På grund av att man älskar Jesus. Det är en jättestor skillnad i vilket syfte du gör saker i ditt liv. Om det är på grund av att du försöker förtjäna någonting. För att du försöker förtjäna Guds nåd. Du tänker att du är inte tillräckligt bra idag. Du måste gå på möte. Du är inte tillräckligt bra idag. Du måste ge en extra 10 i kollekten. Åh, jag har syndat det här förra veckan. Då måste jag göra lite mer för att jag ska kunna bli lite mer accepterad av Gud den här veckan. För att jag ska kunna hållas på en lite jämn balans. Men det fungerar inte riktigt så. Jag tror det är så här att allt vi ska göra för Gud så måste utgå från kärleken. Visst? Amen. Det vi gör för Gud ska utgå från kärleken i våra liv. Det står, kan gå fram till Korinthierbrevet. Står det lite om kärleken som jag ska läsa kort. Kapitel 13, vers 1 framåt. Står det så här. Om jag talar både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap. Om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Om jag delat ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Så viktig är kärleken för Gud. Gud har inte bara kärlek, han är kärleken. Amen. Kärleken är otroligt viktig. Och jag tror att det är så att det är kärleken i våra liv. Det är din kärlek till Gud som kommer att föda handlingar i ditt liv. Det är inte andra vägen. Utan det är kärleken som föder handlingar. Handlingar är alltid en konsekvens av kärlek. Det ser du genom vilken relation som helst, också mellan man och kvinna. Om det är två personer som älskar varandra jättemycket, skulle jag vara säker på att det kommer handlingar också. Det kommer en blomma, det kommer en chokladask. Det föder handlingar. Och det är också så, om inte kärleken finns så kommer Bibeln att bli en lagbok för dig. Om inte du låter Guds kärlek prägla dig så kommer Bibeln att bli en stenhård lagbok för dig. Men om det finns kärlek så blir det någonting annat. Det är kärlek som förändrar det. Det är så att först och främst så är du Guds barn. Först och främst så är du hans älskade dotter, hans älskade son. För Gud skapar inte dig för att du ska göra en massa saker för honom. När Gud skapar dig och planerar ut ditt liv så tänker han, okej, här är en god tjänare. Nu ska jag sätta lite profetisk gåva så det här ska bli en profet i den här församlingen. Och nu ska jag lägga lite praktiska gåvor i den här människan och kan bygga en fin kyrka åt mig. Och nu ska jag lägga det här hjärtat, den här personen som reser till Afrika och predikar evangeliet. Jag tror det var inte första han tänkte när han skapade dig. Jag tror det första han tänkte när han skapade dig var att här är en människa som jag vill umgås med. Här är en människa som jag kan vilja ha gemenskap med. Här är en människa som jag vill dela mitt liv med. Jag tror det var så han tänkte när han skapade dig. När han såg på dig första gången, när han planerade ditt liv. Så tänkte han så. Han tänkte inte på vad du kommer att göra. Han tänkte på vem du är. Vem han skapade dig till. Amen. Han skapade dig till gemenskap. Och vi kan hoppa tillbaks till den här förlorade sonen berättelsen. När den här äldre sonen har berättat hela det här som vi läste i början. Hela sin klagolista på vad han har gjort och varför inte han har det som han har det. Så vad svarar fadern på det? På den äldre sonens klagan. Vi kan läsa i vers 31. Så då fadern sa det till honom. Så börjar han, mitt barn. Du är alltid hos mig. Och vi ska inte läsa hela minuten, vi ska stoppa där. Vad börjar han med? Vad säger far? Vad är det första han säger? Han säger, mitt barn. Han säger inte, min tjänare, min arbetare, min slav. Du som gör så mycket bra för mig. Han skippar allt det och säger, mitt barn. Han lägger inte märke till vad den här sonen har gjort. Han lägger märke till vem sonen är. Det är en väldigt stor skillnad. Han säger, mitt barn. Du är alltid hos mig. Och vad är det som den här fadern egentligen säger med det här? Mitt barn, du är alltid hos mig. Jag tror han menar lite så här att min son, du har alltid haft tid att vara tillsammans med mig. Du har haft all tid i världen att umgås med mig. Vi har ätit samma mat. Vi har bott under samma tak. Vi har vandrat på samma gator. Öppnat likadana dörrar. Du har haft all möjlighet att vara tillsammans med mig. Men du har varit upptagen med någonting annat. Du har inte valt den goda delen. Du har varit som Marta. Som har kämpat för att försöka förtjäna någonting. Du har inte valt den goda delen att bara umgås tillsammans med mig. Du har haft vilka möjligheter som helst att få all den uppmärksamhet, all den bekräftelse, allting, bara att vara tillsammans med mig. Och det är jättebra att vi gör saker för Gud, men det får aldrig bli viktigare att vi själva umgås med honom. För det är det som jag sa att vi är skapade till. Vi är inte först och främst skapade för att göra en massa fina saker. Vi är inte först och främst skapade till att vara missionärer eller för att vara byggarbetare, församlingsarbetare. De är först och främst skapade till att vara i relation med Gud, att ha gemenskap med Gud. Det är det som vi är skapade till. Sen har Gud satt ner otroligt mycket förmågor och gåvor i var och en av oss. Men när Gud skapade oss så var det för att ha gemenskap med oss. Amen. Han nämner också här att jag har slavat inför dig. Jag har jobbat. Jag tror inte det var fadern som sa, far ut och det där och slava inför mig, annars får du med piskan. Det var inte så som fadern sa. Jag tror det var någonting han lade själv på sig. Jag måste kämpa. Jag måste slava. Men vet du vad? Den här fadern var ingen slavdrivare. Hans far var hans far. Och det var ett ord som han själv satt på sig. Det går inte att förtjäna Guds kärlek. Det är bara nåd. Det var det första jag skulle vilja lyfta fram här idag. Det andra som jag skulle vilja lyfta fram här idag är att det som fadern fortsätter att säga i vers 31. Han säger så här. Mitt barn, du är alltid hos mig. Och sen det tycker jag som är så otroligt bra. Och allt mitt är ditt. Amen. Åh, det är så bra. Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt, det är ju redan ditt. Jag har inte förstått det. Allt det jag har är ju redan ditt. Den äldre sonen som har kämpat i flera år, arbetat hårt, han hade missat någonting. Han hade missat något väldigt centralt som ska spara mycket svett och tårar och blod. Han behöver inte arbeta för sin far för att förtjäna någonting. För han var inte en slav, han var en son. Vet du vad? Han hade rätt till arve fast han inte skulle ha gjort någonting. Fast han bara ska sitta hemma på soffan och glott på tv, titta på sport och surfa på internet, så ska han ha lika stor rätt till arve i alla fall. Inte för att han har gjort någonting, utan för vem han var. Han var son till faren, fadern. Men jag tror han hade missat hela den pointen. Han trodde att han måste jobba sig till en position som han redan var i. Han behövde inte arbeta för sin far för att förtjäna någonting. Han hade redan allt. Och det är samma sak med oss. Vet du vad? Du har tillgång till hela faderns rike. Vet du vad? Du har samma tillgångar. Och det är inte så att vi är slavar. Vi är faktiskt små prinsar och prinsessor i ett enormt rike. Och då är bara frågan. Tar vi vara på den positionen? Tänker du på dig på det sättet? Eller tänker du på dig själv som en slavdrivare? Som en hårt arbetande kristen som måste jobba, som måste göra en massa saker för att bli accepterad. Måste kämpa dig upp till någonting. Eller ser du dig som son till kungas kung och herrarnas herre? Som har rätt i arve. Som redan har allt i Gud. Jag ska säga det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Den äldre brodern visste inte om sin position. Och vad är det som den här fadern egentligen säger? Vad han egentligen menar? Jag menar lite så här. Varför är du avundsjuk på din broder när han har kommit hem? När du har tillgång till precis allting. Du har tillgång till precis samma sak. Vad har du att vara avundsjuk? Du har precis samma saker. Exakt samma tillgångar. Lika mycket lön, lika mycket välsignelser, lika mycket löften. Vad är du av att vara sjuk? Arve är detsamma dig. För fader hade delat arvet lika. Men tragiskt nog så var det den yngre sonen, den som får ut i världen, som använde arve. Han använde det inte kanske på rätt sätt, verkligen inte på rätt sätt. Men den äldre sonen som var hemma hos far, han hade arve hela tiden. Han hade lika mycket pengar. Han hade mer tid med sin far. Han hade allt han försökte redan kämpa för. Han bara inte såg det. Och så blev han avundsjuk på sin bror som fick det. Fast han hade redan lika mycket. Och det är ju inte så att Gud har gett lite mindre av sig själv åt dig än åt mig. Eller han har gett lite av sig själv åt dig och så har han gett jättemycket av de här stora världspredikanterna. Speciellt åt Steffi och Patte. De har fått mycket av Gud. Det fungerar inte så. Men då han har ju dött för var och en av oss. Det står i Romarbrevet 8:31. Har inte det här understryket i din bibel så ska du stryka under med både grönt och gult. Rekommenderas. Det här är ett bra ställe. Det står så här. Vad ska du säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Vi måste ha det en gång till. Vad ska du säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än skänka oss allt tillsammans med honom? Amen. Vad betyder det här? Det betyder att Gud har sagt, allt mitt är redan ditt. Allt mitt är redan ditt. Precis som den här fadern sa och den äldre sonen, så säger Gud åt dig, allt mitt, det är redan ditt. Så sluta sträva. Sluta försöka förtjäna någonting som du redan har. För du har en allt i Kristus. För den som är i oss är starkare än den som är med världen. Då är bara frågan, vad har vi i oss? Jag ska bara ta en kort bild. I Gamla testamentet så var Guds härlighet så var inte utgjuten över allt. Utan man hade ett tält, man hade en plats som kallades tabernakle. Ni har hört om det, ja. Och i det här tabernakle så bodde Guds härlighet. Det var där som Gud fanns. Det var där som Gud var närvarande. Och det var bara vissa som fick gå in dit väldigt sällan. Och få vara i Guds närvaro. Och det var ju det som Jesus gjorde på korset. Vad var det som han gjorde? Han flyttade tabernakle. Där han själv är stationerad. Där Gud själv bor. Så flyttade han. Från att vara bara på en plats på jorden. Så flyttade han in i dig. Han flyttade in i mig. Det var det som Gud gjorde på korset. Det var det som han sa. Det är fullbordat. Nu kan jag flytta in i ditt liv. Nu kan jag bygga mitt tempel. I dig. Nu kan jag vara i dig. Det var det han sa. Det är fullbordat. Så vad har vi då i oss? Om vi säger på det sättet. Jag ska säga så här. Du har någonting av Gud själv i ditt liv. Om du är frälst och tror på Jesus Kristus, så har du någonting av Gud själv i ditt liv. Jag ska bara säga en sak. Då fungerar det inte med att säga, jag kan inte. Jag är sån här. Det fungerar inte för mig. Det går bara inte. Men du får om Jesus, Gud, bor i dig. Vem kan då vara emot dig? Om man har satt ner allt i dig. Kan du då säga, jag kan inte. Det är precis samma som att säga, oh, Gud klarar inte av det här. Det är nog ett hopplöst fall. Det här är nog för stort för Gud. Men Gud har satt ner allt i dig. Du har någonting av Gud själv i dig. Du har redan allt du behöver. Har du tänkt på det? Du har allt du behöver för att kunna göra en skillnad i den här världen. Sedan finns det alltid möjlighet och nya steg att ta. Det finns alltid nya möjligheter att växa. Och det är ju en livslång process i det här livet. Att bli mer lik Jesus. Att formas mer lik honom. Och ta nya steg i tron. Det är en livslång process. Men du har redan fått allt material. Du har en allt i Kristus. Och Gud vill inte ha dig som en slav. Gud vill inte ha dig som en hårt arbetande kristen. Som kämpar. Och inte har tid med honom. Gud vill ha dig först och främst som en son. Som en dotter. Först och främst att ha gemenskap med dig. Han är först och främst inte intresserad av vad du gör. Utan av vem du är. Det är det viktigaste för honom. Vem du är. Han dog inte för att han dog inte på grund av de saker du kommer att göra. Han dog på grund av att han älskar dig. Det står att när vi ännu var syndare bestämde han sig för att dö för oss. Så han älskar oss med en evig kärlek. Jag tror det är så att ibland så sitter vi och väntar på saker. Så redan oss givet. alla de här bönerna, bara Gud, ge mig kraft, ge mig styrka. Vet du vad, jag tror vi redan har fått det. Jag tror vi bara måste inse det. Om vi har någonting av Gud själv i våra liv. Om vi skulle inse vad vi redan är och vad vi har i Kristus. Det här var det som jag ville dela med mig av idag. Kommer du inte ihåg någonting av det jag har sagt, så kom ihåg det här. Den här lilla versen. Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Och tänk på att det är Gud som säger det. Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt, det är redan ditt. Ska vi ta och be? Herre, vi tackar dig, Herre, för allt som du har gjort för oss, Herre.